Donald Trump says the FBI has searched his Mar-a-Lago home.
Trump issued a lengthy statement on the search, saying agents had broken open a safe and that his home was, quote, under siege.
Stormen kring Trump fortsätter. Utredningarna ligger på hög. Och den stora frågan är, kommer han kunna ställa upp i presidentvalet 2024?
President Trump's daughter-in-law says this is an attempt to hurt his chances for running for president in 2024.
På en kvart får du veta vad som står på spel och vad justitiedepartementet riskerar med att väcka åtal mot Trump.
I love this guy. He's done so much for this country, more than any president in the United States. Look what they're putting him through.
He deserves this. He's a criminal.
Det är torsdag den 11 augusti och jag heter Alexandra Karlsson. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Erik Bergin, du är tidigare USA-korrespondent och jobbar nu på Utriket här på redaktionen. Och du är tillbaka från semestern. Pigg och glad.
Ja, precis. Mm.
Men du, har du kunnat släppa Trump under ledigheten?
Inte helt faktiskt. Jag har gjort ett väldigt stort och starkt försök, men det gick inte helt och hållet. Och nu börjar han ju tillbaka igen här.
Ja, det är omöjligt att släppa honom.
Det är lite svårt.
Men du, om vi börjar med den här razzian i Trumps hem i Mar-a-Lago. Berätta, vad hände?
Ja, det var alltså på måndagen här, i måndags, som FBI gjorde en razzia mot hans residens där. Det är ju en stor klubb det här, men han har även en privatbostad där. Bakgrunden är den att alla presidenter har krav på sig lagar och regler som dikterar hur de ska hantera information och hemliga dokument och annat, även e-post och arbetsanteckningar och sånt i Vita huset, och att det ska bevaras för eftervärlden och skickas till USAs nationella arkiv. Och det här känns sedan tidigare att Trump har slarvat med. Det var 15 lådor som hittades eller som lämnades tillbaka från honom till arkivet i början på året, tror jag, i januari. Det skulle kunna vara så att FBI har misstänkt att det finns mer sådana papper som inte hamnat på rätt ställe, och att det var därför man gjorde razzian.
Ja, men och det kan ju få ganska stora konsekvenser, eller hur, om man hittar dokument?
Just det, alltså det man tror att det här handlar om är ju ett misstänkt brott mot Presidential Records Act. Och om man döms för brott mot den här lagen så kan man dömas till böter eller 3 års fängelse, men man kan också förbjudas från att ha något officiellt ämbete. Det är lite oklart om det gäller tidigare presidenter. Det har aldrig prövats. Det här är ett unikt fall på det sättet. Men om det gäller även Trump så skulle han i så fall kunna blockeras från att ställa upp 2024.
Men vet man varför den här razzian sker just nu?
Nej, egentligen inte annat än att det här har utretts under åtminstone ett år. Eller sen egentligen Trump lämnade Vita huset i januari 2021. Och misstanken har funnits där, men att den här razzian kom nu precis, det var oväntat. Och det har nästan inte hänt tidigare att en FBI genomför en razzia på det här sättet mot en tidigare president. Det är väldigt ovanligt.
Men du, Erik, du är ju en USA-nörd. Jag hänger väl med helt okej i USA, men det är verkligen så många olika utredningar som pågår kring Trump nu och har gjort ett tag, och det kan vara lite svårt att hänga med. Alltså, kan du försöka ge oss en bild, vad är det för utredningar?
Jo, men exakt, om man bortser från den här dokumentutredningen då, som ledde till razzian, så pågår en del andra utredningar, bland annat en i Georgia, sydstaten Georgia, där Trump utreds för att han har försökt att ändra valresultatet där. Och det finns även en del andra utredningar mot Trumps företag i New York, alltså Trump Organization, och där handlar det om misstänkt skattefiffel och sånt där. Så det som har varit stort nu i sommar under juli, det är ju den så kallade 6 januari-utredningen som fokuserar på vad som hände under stormningen av Kapitolium, kongressbyggnaden där i Washington den 6 januari 2021, men också före och efter där. Och det handlar ju om Trumps försök att sitta kvar efter valet som han förlorade 2020. Det är en bukett av olika utredningar och ingen vet egentligen vart de här landar, om det ens blir något avtal mot Trump själv och så vidare. Så det är fortfarande någonting som man går och väntar på här.
A change of seasons means adventures in rain, shine, mist or snow, or all of the above on the same day. This season, prepare for every season with the Allbirds Mizzle Collection. With all-condition traction and materials and features to keep you comfy and dry no matter what, you'll be ready for anything. Go to allbirds.com and use code FRESHSOCKS for a free pair of socks with your purchase. ALLBIRDS.com, code FRESHSOCKS.
So it was obvious that the situation at the Capitol was violent and escalating quickly. I think that in that moment, for him to tweet out the message about Mike Pence, it was him pouring gasoline on the fire and making it much worse.
Det var som att hälla bensin på elden, säger Sarah Matthews, Vita husets tidigare pressekreterare, när hon förhörs i kongressen i juli. Hon pratar om den tweet som Donald Trump skriver mitt under stormningen av Kapitolium. Vicepresident Mike Pence har vägrat ogiltigt förklara valresultatet och Trump är arg. När han twittrar att Pence inte hade modet att göra vad som var nödvändigt befinner sig tusentals arga Trump-supportrar inne i Kapitolium. De skanderar, häng Mike Pence. Enligt Sarah Matthews eldade Trump på folkmassa med sin tweet och utsatte Pence för extrem fara.
I overheard the president say something to the effect of, you know, I don't effing care that they have weapons. Let my people in, they can march the Capitol from here. Let the people in.
En annan tidigare medarbetare, Cassidy Hutchinson, vittnar och säger att Trump visste att hans anhängare var beväpnade och att Trump själv ville följa med tåget till Kapitolium den där dagen. När hans säkerhetsteam säger att det inte är säkert ska han ha försökt greppa ratten på bilen och skrikit: "Jag är för fan president. Ta mig till Kapitolium nu."
I'm the effing president. Take me up to the Capitol now. The president reached up towards the front of the vehicle to grab at the steering wheel.
Vittnesmålen har varit uppseendeväckande. Men den stora frågan är om utredningen kommer visa att Trump med sitt agerande begått något brott som skulle kunna leda till åtal. Så innan november kommer den presenteras. Och som jag har förstått det så är det alltså sen justitiedepartementet som avgör om det som kommer fram i utredningen sen ska gå vidare till en rättslig prövning mot Trump.
Precis, exakt så är det.
Ja.
Och den frågan kommer hamna på justitieministerns bord, alltså Merrick Garland som är tillsatt av Biden-administrationen. Och den frågan är av någon sorts historisk monumental tyngd kan man säga. För det är egentligen, man kan dra en parallell till Nixon när han avgick efter Watergate-skandalen början på 70-talet. Och då var det ju brottsmisstankar mot Nixon. Han stod inför risken att ställas inför riksrätt och han avgick då som bekant. En månad senare benådades han av Gerald Ford. Men det är egentligen den historiska referens som finns. Om det blir ett åtal mot en tidigare president så är det liksom unikt. Så det är väldigt knepigt beslut att ta för Garland och hans justitiedepartement för att man befarar då nya kravaller och från Trump-fans. Man befarar såklart att alla republikaner kommer hävda att det är en deep state som är ute efter att sänka honom och så vidare. Det kan också vara så att det inte blir något beslut om åtal. Eller att, som vissa hävdar, det bästa vore att man la fram anklagelserna, men att Biden sen benådar Trump. Och man försöker liksom låta nationen gå vidare och läka alla sår och sådär.
Det är inte ett helt lätt beslut för honom.
Garland, nej det är det inte. Och jag menar, för justitiedepartementets del, om man säger för amerikanska statens del, det absolut värsta som kunde hända vore förstås om man väcker ett åtal mot Donald Trump för någon sorts konspiration, iscensatt någon sorts statskupp för att kunna sitta kvar och sen han frias i den rättegången. Det vore ju ett juridiskt fiasko kan man säga av stora mått. Och då skulle han ju hyllas av sina anhängare och förmodligen dra en massa stöd från republikanska väljare och öka chansen att vinna presidentvalet 2024 om man ställer upp där. Så det är ju en risk som justitiedepartementet måste så att säga värdera eller hantera på något sätt om man väljer att väcka åtal mot honom.
Mm. Trump själv säger att det här är en del av en häxjakt mot honom och har ju sagt det länge. Men finns det fog för det?
Det gör det väl inte egentligen om man ser det till vilka fakta som har kommit fram under den här 6 januari-utredningen. Det är ju inte åsikter som lagts fram där utan det finns ju belägg för vad de gjorde och vilka åtgärder de tog. Sen klart, det är ju så att en amerikansk presidentadministration tillsätter ungefär 4 000 poster i en regering olika. Sen finns ju tiotusentals vanliga byråkrater, åklagare, utredare, alla möjliga. När någonting går Trump emot så hävdar han ju att alla de här tiotusentals tjänstemännen på till exempel justitiedepartementet är emot honom.
Mm. Trump själv beskrev den här razzian i måndags som en attack av radikala vänsterdemokrater. Det var ju FBI som utförde razzian. Vem styrs de av?
Ja, FBI som är den federala polisen styrs ju av justitiedepartementet och det stämmer ju att Garland då, justitieministern är i och för sig politiskt tillsatt i USA som i alla andra länder. Å andra sidan så är ju FBI-chefen Christopher Wray också politiskt tillsatt, men han är ju tillsatt av Trump själv. Så att hävda att det är radikala vänsterdemokrater är ju bara, det är bara retorik från Trump.
Mm. Du, när vi pratade tidigare här i podden, Erik, så har du sagt att republikanerna fortsatt ställa sig bakom Trump. Men man undrar ju ändå, när blir det för jobbigt för dem att göra det?
Ja, alltså den förändringen som har skett nu sedan i början av det här året är ju att då såg det ut som att han hade starkt stöd av dels en stor majoritet av de republikanska väljarna men även också av tunga tongivande politiker i Washington. Det som har hänt sedan dess är ju att många republikaner kanske fortfarande tror på Trumps påstående att han fick valsegern bortfuskad och sådana där saker, men de vill hellre se någon annan som presidentkandidat 2024. I vissa mätningar över hälften av republikanerna som vill se någon annan. Det tror jag hänger ihop med egentligen samma sak som man kan se på demokratiska sidan, det vill säga att Trump är lite, han börjar bli ganska gammal och Biden är ju ännu äldre och många väljare oavsett parti vill se en föryngring.
För båda blir ju till åren gångna.
Ja, de kommer ju vara, Biden blir över 80 och Trump närmar sig också 80-årsstrecket om han svärs in då potentiellt sett då i januari 2025 och ingen av dem är ungdomar och det finns stort tryck underifrån på att släppa fram andra kandidater och det tror jag en tung orsak till Trumps fall i just de här mätningarna om vem partiet bör ställa sig bakom.
Well, thank you very much and I'm thrilled to be back at CPAC.
Det är lördag den 6 augusti i Dallas, Texas. Här pågår den största och mest inflytelserika mässan för konservativa i världen. Conservative Political Action Conference, CPAC.
It all started for me at CPAC, by the way. I don't know if anyone was there a long time ago.
Donald Trump. Iklädd blå kostym med en liten amerikansk flagga på kavajslaget. En av de talare som lockar flest. Och när han står bakom podiet känns mycket av retoriken igen från hans tid i Vita huset.
The election was rigged and stolen and now our country is being systematically destroyed.
Men innan talet är slut hintar han om det är personer i hans närhet ser att han redan bestämt sig för. Att han ska kandidera igen 2024.
More votes than any sitting president in the history of our country by far. And now we may have to do it again. We may have to do it again.
Och redan dagen efter FBI-räden släpper Trump en film som ser misstänkt mycket ut som en kampanjfilm.
We are a failing nation. We are a nation that has the highest inflation in over 40.
Det är en apokalyptisk bild av USA som Trump målar upp. Men det finns en räddning. Han själv.
There is no challenge we cannot meet. There is no victory we cannot have.
Trump verkar ju vilja bli president igen. De uttalanden han gjort tyder på att han kommer meddela att han ska kandidera. Men när kommer han göra det?
Det finns en del rapportering om anonyma källor runt honom som säger att han har lekt med tanken att ställa upp redan nu, alltså i augusti eller september. Det vore ju rekordtidigt och jag tror kanske att han inte gör det för det finns andra som säger till honom att hörru, du borde faktiskt vänta tills kongressvalet är över så att få det undanstökat. Om Trump ställer upp nu så kommer demokraterna kunna använda det för att driva sina väljare till valurnen och så vidare. Så det finns strategiska skäl att inte lansera en kandidatur redan nu, utan snarare då i början på 2023. Men då är det heller inte bara Trump som förmodligen ställer upp, utan det finns ju flera andra namn nu. Förre vicepresidenten Mike Pence är ju kanske den starkaste namnet. Vi har ju Mike Pompeo, förre utrikesministern, och Ron DeSantis, guvernör i Florida och sådär, som också sonderar terrängen. Så att han kommer inte vara ensam, Trump, där.
Att det nu stormar så mycket kring Trump, alltså vad innebär det för de andra då, som du säger här nu, som vill bli republikanernas presidentkandidat? Är det här ett guldläge för dem?
Jag tror man kan säga det. De följer såklart det väldigt noga och de letar efter tecken på det jag nämnde, att republikanska väljare börjar backa bort från stödet bakom Trump. Alltså, det är inte så att Trump har tappat greppet om partiet. Han har fortfarande en stark och stor väljarbas på några tiotals miljoner väljare säkerligen, men vart efter det här stödet eroderar så öppnar det för andra kandidater. Det skulle förvåna mig om han blir ensam kandidat inom republikanerna inför 2024, det tror jag inte.
Mm. Jag läste en analys att en anledning att Trump vill bli president igen är för att han ska slippa hamna i fängelset.
Ja, men då är vi tillbaka vid det här resonemanget tidigare om vad justitiedepartementet kan tänka sitta på. Om det beslutet där drar ut på tiden och han hinner kandidera men även till och med kanske vinna nästa val, då slipper han ju det. Och det finns ju en del andra juridiska problem man har också. Så det är väl en del orsak till att han vill ställa upp igen. Sen tror jag också att han avskyr ju att framstå som en förlorare. Hans personlighet klarar inte riktigt av det. Och han vill ha revansch helt enkelt på att han förlorar 2020. Och det delårsakerna kan väl förmodligen räcka för honom för att ställa upp igen.
Tack Erik för att du var med i Dagens Story.
Tack själv.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Vi som gjorde programmet idag är producent Kajsa Linderoth, redaktör Adam Svanell och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så mejla till dagensstory@svd.se. Klippen i programmet kom från Fox, CBS, Local 10 News, Aftonbladet, The Guardian, Politico och Expressen.